Där har vi ett par lurar på. Jag visste att det var något som saknades. Ljud av på allt?
Ljud av.
Är du redo, Emil?
Jag är redo.
Hej och varmt välkomna tillbaka till Break It podcast. Mitt namn är Åsa Johansson. Jag är programledare för den här podden och reporter på Break It. Och med mig i studion har jag Emil Widhagen.
Hej Åsa.
Hej. Hur känns det?
Kul att köra 2 veckor i rad.
Ja, härligt. Du och Martin klev ju in och körde ett dunderavsnitt förra veckan. När jag var hemma och var krasslig, men nu är det skönt att vara tillbaka. Och vi ska ju köra vårt upplägg där vi berättar om våra möten vi haft i det senaste. Vi har nyheter som hänt i veckan och sen såklart sist men inte minst våra snacksar eller spaningar. Men först så har vi ett meddelande från Breakits medgrundare Stefan Lundell.
Yes, då har det blivit dags för mig att göra lite reklam för de 3 intervjupoddarna som jag gjort i samarbete med Swedbank nu under våren. I poddarna intervjuar jag några riktigt spännande techprofiler om deras resor som entreprenörer eller investerare eller vad de nu har för roll i den svenska techvärlden. Jag älskar verkligen att göra den här typen av intervjuer där smarta personer bjuder både på sina framgångar men också sina misslyckanden. Vilka jag intervjuat? Ja, det är du väl nyfiken på, hoppas jag. Men det får du spana in själv, för under de kommande veckorna lägger vi ut de här intervjuerna i Breakits vanliga poddflöde. Jag föreslår såklart att lyssna på alla de här 3 intervjuerna som jag gjort i serien, som alltså stöttas då av Swedbank. Men först ska du givetvis lyssna klart på mina poddkompisar som tar över nu. Varsågoda!
Det tackar vi för, Stefan. Men nu tycker jag att vi kör igång på riktigt här. Och jag vill berätta om mitt möte som jag hade, helt ärligt, inte haft den här veckan. Jag har ju suttit med en horsetech-kartläggning, så det har blivit väldigt mycket horsetech-folk. Och vi kan inte prata om det hela tiden. Så jag ska berätta om ett möte som jag hade lite tidigare i våras med 2 personer som heter Nils von Heine och Amit Paul. Och den här duon som båda entreprenörer sedan tidigare har nyligen lanserat en ny organisationsmodell för syftesdrivet företagande. Och den här modellen kallas för RCO, Regenerative Community Organism. Men innan vi snackar mer om det tänkte jag fråga dig, Emil. Känner du igen de här namnen på de här entreprenörerna?
Ja, men bara lite vagt, för att jag tror vi har skrivit om dem någon gång innan.
Exakt. Så Amit Paul, han är även medgrundare och vd för Paximer och har en tidigare karriär som sångare i popgruppen A-Teens.
Jaha.
Ja. Och Nils von Heine som tidigare grundat VR-bolaget Thrive är också en av dem som har jobbat med teamet bakom världsstjärnan Avicii.
Men du, det låter ju lite halvfluffigt kan man tycka med så här syftesdrivet företagande. Mm. Fick du någon klarhet i vad det här är för något?
Ja, men det fick jag. Vi tog ett videomöte, alltså via länk. Jag hade verkligen 1000 frågor om vad är de har lanserat egentligen. Och syftet är då att möjliggöra mer hållbart och syftedrivet företagande. Och som du säger, det kan låta fluffigt. Men de har tagit fram en modell i den här Dunes gemensamma bolag som heter Innerworks, där den här då modellen appliceras. Och enkelt förklarat så är kärnan i modellen en syn på företagande som en viktig drivkraft för att förändra samhället till det bättre. Och bolag som använder sig av modellen ska också utvecklas bortom, alltså ren vinstmaximering, till skillnad från de flesta företag idag, menar de här grundarna. Och det här är som sagt väldigt enkelt förklarat. Det finns många detaljer kring varje steg i den här modellen och det går såklart att läsa på breakit.se.
Men det är någonting som redan etablerade bolag kan använda sig av, den här RCO-modellen, eller är det bara för de som startar upp på nytt?
Mm, ja, men det undrade jag också. För som sagt, alltså det här med att ett bolag ska liksom använda sig av modellen och utvecklas bortom rens vinstmaximering, då undrar man ju, okej, men funkar det verkligen på bolag som siktar på det idag? Och svaret är teoretiskt sett ja, men i praktiken är det svårt. För den här OCR kräver att alla aktieägare är överens om att det är syftet som bolaget verkar för som är huvudfokuset och inte vinsten. Så vinsten blir ett medel. Liksom.
Det är kanske svårt då, om man till exempel hade gjort en ny emission och fått in lite affärsänglar. Då blir det lite spretigt direkt.
Absolut. Så den här modellen handlar inte om att maximera vinsten. Och den här duon då, de ställer in siktet på exempelvis bolagsgrundare som gjort en exit och ska börja en ny resa. Och de har dialoger med liksom den typen av entreprenörer, snarare de som har ett bolag som liksom är på uppgång. Och de snackar lite med föreningar och sådär också.
Just det. Men du, vad var din första tanke då när du hörde om det här?
Rent krasst så tänker jag så här, jag tycker att det låter spännande och jag tycker att det låter sunt att ha den här typen av tankesätt, att man ska liksom, att det inte bara ska handla om pengar, men rent liksom krasst och så tror jag att det kommer ta kanske lite tid att få fart på det här. Och jag frågade vilka motargumenten de stöter på när de pitchar in den här modellen. Och bland annat berättar de att många av entreprenörer de pratar med säger att det är svårt att värna om ett större syfte över tid, för att strukturen, systemet och kulturen liksom, som vi befinner oss i, gör att det successivt oftast förflyttas liksom, tillbaka till att pengarna blir syftet.
Just det. Vi har ju det kända exemplet i OpenAI som började, kan man säga, som ett syftesdrivet företag.
Exakt.
Idag är en väldigt luddig mix som ifrågasätts för att tjäna pengar och sådär. Och det gör de ju delvis för att de menar väl att de har behållit sitt syfte från grunden och sådär. Men att man måste ta in, man måste ha tjäna pengar som mål för att kunna attrahera stora investeringar som behövs för att liksom skala upp och anställa den bästa talangen och sådär. Så
visst.
Inte helt okomplext det här.
Nej, verkligen inte. Så in och läs mer på breakit.se, eller om du som lyssnar har inspel, funderingar eller en väldigt stark åsikt, får du jättegärna höra av dig till mig på asa@breakit.se. Men nu Emil, undrar jag, vad har du haft för möte?
Jag har pratat med en person som heter Kalle Melbin. Han har dragit igång ett nytt fintechbolag som ska hålla på med kvitton. Affärsidén är att möjliggöra att kvitton levereras direkt till din mobila bankapp eller den så här expense management system som, när du gör företagsutlägg, så typ Pleo eller Mynt. De kallar det här för smarta kvitton. Och säkert en jättebra idé. Kanske, man kan alltid ha lite svårt att gå igång på liksom kvitton och ja, så.
Oh.
Men det finns en intressant historia bakom också.
Alltså, nu får du berätta mer.
Ja, men som alla vet så har ju det senaste året, 2023 och 2022, båda kantats av historier om nedskärningar, uppsägningar. I princip alla stora bolag, oavsett om man går bra eller dåligt, har man valt att kutta ner på personal.
Särskilt inom tech-sfären.
Ja, men inom tech-sfären, precis. En av dessa som ska ner var mobilitetsbolaget Bolt, som lade ner sin satsning på matleveranser i Sverige, Bolt Food.
Mm-hmm.
Marknaden vände helt enkelt. De jobbade för att ta marknadsandelar, var inte lönsamma, så de bestämde sig för att prioritera annat helt enkelt. På Bolt Food arbetade Kalle Melbin som Sverigechef, och han blev alltså plötsligt arbetslös då. Men han hade några månaders uppsägningstid på Bolt, och han utnyttjade den här tiden till att sätta igång med sitt nya projekt då, som är det här fintechbolaget Tab.
Mm-hmm.
Men det är svårt att dra igång ett bolag själv, och han bestämde sig för att ta in en medgrundare. Och det gjorde han genom att leta på de här virala listorna på LinkedIn med alla namn som har fått lämna olika bolag. Så att det här var en sån här lista på folk som hade blivit uppsagda från Spotify. Det handlade om liksom flera tusen personer. Så han gick helt enkelt igenom de här listorna och letade efter en person med rätt kompetens. Och jag tror att han var kanske en av de första som var på bollen. För att många gjorde det här såklart, men kanske inte alla, för att hitta en medgrundare till ett bolag och sådär. Så han lyckades få in en person som heter Hector Zarate, som hade jobbat på Spotify i 10 år med att fixa integrationer med andra tjänster. Liksom, ja, partnerskap däremellan. Och det var ju precis det här bolaget då behövde. Så jag tycker ändå att det är en kul story, med att man har rapporterat mycket om hela uppsägningsvågen, och nu kommer kanske lite en ny våg att startas med de som fick lämna då och bestämde sig för att grunda något eget istället.
Ja, verkligen. Men vad tog du med dig mer från det här mötet?
Ja, men det var lite kul också att de fick också med sig Bolts vd som Marcus Wille då, som också har grundat bolaget, som en av de första investerarna tillsammans med bland annat riskkapitalbolaget Icebreaker. Bolt är ju ett jätteföretag och de värderas till 90 miljarder och sådär, men att man får med sig en så tung person som dessutom tidigare varit ens chefschef liksom, det säger ändå någonting. Det är ju kul, och det kanske stärker Bolts brand lite också, att även om man blir uppsagd för att man skär ner på något område, så så tycker man ändå att de har liksom plockat in rätt personer från början och att det är ett bevis då att högsta hönset vill satsa på ens nya bolag.
Ja, visst.
Jag tycker lite kul också att folk väljer att starta något nytt oavsett om de liksom misslyckas med en startup eller blir uppsagda från ett större techbolag, att man inte blir typ konsult eller investerare som kanske många blir eller går till ett storbolag i någon annan sektor, utan man passar på att testa något nytt helt enkelt.
Mm. Alltså det är modigt. Alltså jag tänker också att har man varit i en situation där man har blivit uppsagd så kanske man, alltså det måste ju vara, jag tänker att det är tufft på många sätt och vis och man kanske inte känner just där och då att man har styrkan att dra igång sånt, och som du säger, man kanske hellre vill gå och vara, jobba som anställd för något bolag.
Framförallt när man vet att det är ett klimat där det är svårt att tydligt svårare att resa pengar tidigare och så också.
Eller å andra sidan så kanske man blir mer motiverad, att liksom, man kanske ser sin chans på något vis.
Jag tror nog man ska ha haft en idé lite sen innan som man har varit sugen på att testa, men man kanske behöver den här sparken i baken med att man tar steget.
Spännande, vi får följa upp helt enkelt hur det går för dem.
Såklart.
Nu är det dags för 5 snabba nyheter från veckan. Sociala medieplattformen TikTok stämmer nu USA och hävdar att staten brutit mot det första tillägget i den amerikanska konstitutionen, yttrandefriheten. Det skriver bland annat CNBC. Och den här stämningen kommer efter att den amerikanska kongressen röstat för ett lagförslag om att förbjuda TikTok om inte ägarbolaget ByteDance säljer sin andel. Och centralt i kritiken mot ByteDance finns ägarbolagets kopplingar till Kina. Och TikTok har tidigare flaggat för att man skulle föredra att helt lägga ner verksamheten i USA istället för att sälja. Detta efter att ha testat alla möjliga rättsliga vägar förbi förbudet. Och den här stämningen mot USA nu kan ses som en sådan rättslig väg. Det var väntat ända sedan Joe Biden undertecknade förslaget för en månad sedan. Nätapoteket Apotea planerar stora uppsägningar på sitt logistikcenter i Morgongåva. Det framgår av ett pressmeddelande. Bolaget har varslat Arbetsförmedlingen om att 110 tjänster kan påverkas av förändringen. Bolaget ska också ha inlett förhandlingar med fackförbundet Unionen om att minska antalet tillsvidareanställda. Avsikten ska däremot inte vara att minska antalet arbetstillfällen. Istället gäller diskussionen att ersätta tillsvidareanställningarna med tjänster från bemanningsföretag.
Den brittiska startupen Weiwei gör den största AI-rundan i Europa någonsin. Det är det japanska konglomeratet SoftBank som nu leder en runda på mer än $1 miljard, motsvarande över 10 miljarder kronor i Weiwei. Även chipjätten Nvidia och Microsoft deltar. Rundan kan jämföras med den franska startupen Mistral som fick in $415 miljoner i december och tyska Aleph Alpha som tog in $500 miljoner i november förra året. Weiwei startade 2017 och har alltså utvecklat ett AI-system som tillåter att bilen lär sig medan man kör. Bolaget har som ambition framåt att använda tekniken i andra typer av maskiner och robotar också. En oväntad köpare tar nu över bolånestartupen Enkla. Efter 12 års hårt jobb och över 170 miljoner i riskkapital håller konkursförvaltaren Peter Roth på att montera ner bolånesatsningen Enkla som gick i konkurs i november 2023. Bolaget lyckades aldrig få in den finansieringen som krävdes för att komma igång med sin utlåning och till sist ville ägarna inte stoppa in mer pengar. Från början var tanken att hitta en köpare till tekniken, men det har visat sig att nästan ingen har velat köpa den. Anledningen är att många redan gör samma sak rent tekniskt enligt konkursförvaltaren. Det mer betydande värdet bland tillgångarna har istället visat sig vara varumärket Enkla och domännamnen enkla.com och enkla.se. Dessa har nu sålts till en aktör i en helt annan bransch i form av Enkla Elbolaget som är en del av Dalakraft. Det ägs i sin tur av flera i huvudsak kommunala aktörer i Mellansverige. Konkursförvaltaren vill inte avslöja hur mycket konkursboet fick betalt för Enkla varumärket.
Handlingar från Arbetsmiljöverket visar att Tesla har flugit in utländska arbetare för att bryta mot den pågående strejken i Sverige. Detta är något som Dagens Arbete har avslöjat. Sammanlagt handlar det om 41 olika tillfällen och arbetare från hela Europa. Enligt Dagens Arbete är det EU-regler om utstationering som möjliggör att Tesla kan ta in strejkbrytare. Och den här strejken på TM Sweden, Teslas dotterbolag, har pågått sedan 27 oktober 2023. I grunden handlar striden om kollektivavtal. Flera fackförbund har gått ut med sympatiåtgärder för att stötta IF Metall. Nu senast Sveriges största fackförbund sett i antalet medlemmar, Unionen.
Ska vi gå över till våra snackisar?
Det tycker jag. Vad har du på gång?
Men jag tänkte att vi ska prata lite om ett energidrycksbolag som har varit superhypat både i USA och i Sverige. Känner du till det här bolaget Prime?
Oj, ska erkännas att det helt har passerat mig. Alla så här energidrycks och sånt var... Mm. Ja, jag var ett stort fan när jag pluggade. Då var det den ena energidrycken efter den andra. Men nu var det ett tag sedan, så... Nej.
Nej, jag förstår. Knappt jag heller. Och det är lite deppigt när man känner att man blir för gammal för saker och tycker att trenderna har passerat förbi en. För att det är liksom en yngre målgrupp som har sett det här och hypat upp det här istället. Men jag tycker att, känner man inte igen någon kan man kanske googla Prime. För att jag tror att några fler åtminstone får upp en bild i huvudet om man ser hur själva flaskan ser ut. För det är så här, det här är ett energibolag där hysterin var total förra året. Och... varenda unge i princip skulle ha en sån här flaska Prime.
Vänta, varenda unge? Vilken åldersgrupp pratar vi om här?
Ja, men jag tror att det är upp till tonåren liksom.
Alltså tonåringar, att det är tonåringar? Ja, det är inte liksom
Nej. Det är en energidryck med koffein och allting sådär också. Okay. Ja, men jag vet inte hur långt ner det kryper i åldrarna sådär. Men jag skulle gissa att de officiellt i alla fall riktar sig till tonåringar.
Okay.
Eller någorlunda inofficiellt. Mm. Men i alla fall, de byggde upp en superhype och det gjorde de kanske utan att sådana som vi och många andra vuxna missade det, för att de gjorde det här via TikTok och YouTube. Och det var två stycken riktiga profiler och influencers som heter Logan Paul och en YouTuber som är mest känd som KSI som låg bakom det här bolaget. Så helt enkelt två influencers använde sina plattformar för att nå ut och skapa kännedom liksom. Mm. Och totalt så såldes Prime-flaskor över hela världen för 1,2 miljarder dollar, alltså över 13 miljarder svenska kronor förra året.
Oj, bara på ett år?
Bara på ett år, så det säger ju någonting om vad man kanske har, liksom, har gått förbi en lite.
Verkligen.
Ja. Men det var då det. För nu är det liksom helt annorlunda verkar det som enligt nya rapporter som kommit. Just nu så res Prime-flaskor ut på ICA och Coop enligt rapporter och försäljningen har rasat så att de behöver bli av med sina lager sägs det. Och i första kvartalet finns det också data på att bara hälften så många flaskor i Storbritannien såldes som bara året innan. Vad kan det här bero på? Hur kan det vända så snabbt?
Och upp som en sol, ner som en pannkaka, energidrycksbolag. Kan det vara någonting om att något annat, någon konkurrent kanske tycker att de har kopierat någonting av dem, eller?
Ja, men lite indirekt kan man säga så. Två grejer egentligen. En sak är lite juridiska biten. Det har kommit lite hot mot det här bolaget från flera håll. Bland annat har de stämt för att de har haft för mycket koffein i drycken. Att flaskorna innehåller så kallade evighetskemikalier som är väldigt svåra att bryta ner. Liksom,
alltså,
lite sådana grejer, stämningar
länge.
Från alla håll. Mm. Precis, och i flaskorna och sådär. Det här förnekar de själva då, de här anklagelserna. Men man kan ju tänka sig att det tar någon slags påverkan på bolaget.
Ja, visst.
Men jag tror ändå inte att det här är främsta anledningen. Utan det är nog framförallt bara att efterfrågan har vänt bland barnen. Att hela strategin var att göra varumärket superhett och... sånt är ju ganska svårt att hålla i. Framförallt när det går från ingenting till jättemycket. Då blir det en trend på ett annat sätt än någonting som verkligen sitter mer djupt rotat. Så att folk verkar ha tröttnat. Och sen är det väl så här att barn tröttnar lite snabbare på saker än vad vuxna gör. Kanske som har mer fasta beteendemönster och liksom håller fast vid någonting som man har testat och tycker om och sådär.
Ja visst, men jag tänker också just när det är en hype, det kan ju låta alltså himla nice att mitt bolag är superhype, att det är superpopulärt. Men en hype är ju, precis som du säger, det är ju alltså det är som mode, det kommer och går. Är hypat, det kommer ju också lägga sig. Du är inte hypad för evigt.
Precis. Så att man skulle nog vara lite orolig själv kanske om man grundar ett bolag som bara ser att det tar jättefart från ingenstans.
Mm.
För att hur många sådana är det som håller sig, då ska man ändå ha någon slags differensiering i grunden som gör den lite annorlunda. Och energidryck, det går ju ett sånt här bolag är ett varumärkesbolag. De gör ju ingenting som ingen annan kan. Det är ingen helt unik smak de har forskat fram så, utan
nej.
Man kan göra någonting som smakar ungefär likadant och ser ungefär likadant ut. Då måste man ha någonting annat mer än så. Och som sagt, hela TikTok-generationen, saker går ännu snabbare. Verkar som att cyklerna är ännu kortare och då får man verkligen smida medan hjärnet är varmt, verkar det som, om man ska starta ett sådant här bolag.
Ja, men verkligen. Alltså, det har vi ju sett också. Alltså, flera typer av e-handlare exempelvis som säljer billiga parfymer har vi ju snackat om en del här i podden. Alltså parfymer som då vars doft är inspirerade av dyrare varumärken. Och att det också har fått superfart just med hjälp av TikTok.
Ja, men precis. Och sen ett liksom välkänt exempel för några år sedan är ju Clubhouse som kom lite från ingenstans. Det var väl inte riktigt samma sak med TikTok-generation och så vidare, men de hade nog velat bygga det bolaget på ett annat sätt också, gissar jag.
Mm.
Och få in lite långsammare användartillväxt än den här 0-100 som det blev.
Mm.
Men jag tänker att det här kanske, nu ska vi inte döma ut de här helt och hållet än. Jag gissar att även om de säljer hälften så mycket som förra året så är det ändå supermycket pengar. Men det är nog kanske någonting som man som bolagsbyggare ska tänka sig på. Det finns jättemånga i vår Sverige, ja, svenska techbranschen som riktar sig ändå till tonåringar och yngre personer, och då kanske man ska vara lite försiktig med hur man gör så att det blir något bestående också.
Men du, jag tänker så här, finns det några svenska bolag som du tycker att Prime liknar? Alltså har vi sett någonting sånt här liksom tidigare? Vi snackar lite om de här parfymbolagen.
Mm. Kanske inte så här snabbt att det har gått från något år till det andra, men de varumärkena som vi kanske har rapporterat om mest som har gått väldigt mycket upp och sen ner, det är ju klockbolaget Daniel Wellington och mobilskalan Ideal of Sweden. Och det här var ju bolag som i princip hyllades för att göra allting rätt med marknadsföring och sociala medier och nå ut med influencers och sådär. Tills de inte längre gjorde det. Och då hade de inte så många kort kvar att spela och vände från liksom tillväxt och lönsamhet och allting till, ja, att bara försöka rädda och nya krisåtgärder för att rädda grunden helt enkelt.
Ja.
Så att det här kanske är lite en del av, nu är inte det här Prime ett D2C-bolag rakt av, men de har ju lite likheter i att de inte betalar för marknadsföring på samma sätt, utan man använder sina, de här influencers som har startat det och deras jättestora publik för att bygga varumärket. Och det här har väl fått lite en backlash. Många inser att det funkar bra för att skaffa kunder i början, men kanske inte har den här långsiktiga effekten heller. Så att det kommer alltid något hetare, och det var lite det jag var inne på i första gissningen. Jag vet inte vilken energidryck det är istället, men det har väl kommit någonting nytt, eller så är det någonting annat som är, ja, en helt annan produkt som kan jämföras med det istället, som signalerar samma sorts saker. Liksom.
Något som hypas upp och alla ska ha.
Precis. Men sen finns det också svenska influencerstyrda bolag som har lyckats mycket bättre med att bygga över tid och inte fått den här korta hypen, utan mer steg för steg. Jag tänker på Kaja, Revolution Race, Järf Avenue. Det är bolag vi pratar om ofta.
Mm.
Men nu kanske inte Revolution Race är exakt samma sak heller. Men de här är i alla fall någon slags personliga varumärken bakom bolaget. Och tagit det lite mer steg för steg kanske än den här superexplosionen.
Ja, verkligen. Men det är fortfarande en intressant fråga där. Vad kommer hända när exempelvis då Bianca Ingrosso någon dag kanske tar lite avstånd från Kaja, eller Matilda Järf tar ett steg tillbaka från Järf Avenue? Fast det kanske de aldrig gör.
Nej.
Men det känns som att någon gång kommer man vilja gå vidare.
De flesta tröttnar ju på det man håller på med någon gång. Det är ganska få som är, ser det som sitt, många säger att man ser det som sitt livsverk, men det är svårare i praktiken att veta vad man vill göra om 5, 10, 15 år.
Så att det är det verkligen. Spännande, men vi får se hur det går för Prime nu framöver alltså.
Mm. Och alla andra såna här liknande bolag. Ska vi gå över till din snack, Sosa?
Det tycker jag. Och något som det har snackats mycket om de senaste dagarna är Kristina Stenbecks comeback i investmentbolaget Kinneviks valberedning. Och det här har beskrivits som något av en skräll.
Ja, men det här är ju en het snackis. Men alla kanske inte har stenkoll på Kristina Stenbeck. Vem är det?
Ja, men det ska vi såklart berätta. Hon är en svensk-amerikansk affärskvinna och dotter till ingen mindre än affärsmannen Jan Stenbeck. Och kort efter att hennes pappa då gick bort för några år sedan så tog Kristina Stenbeck över rollen som familjens företrädare i Stenbecksfären. Hon är den största ägaren i Kinnevik och har aktier motsvarande 25% av rösterna enligt Svenska Dagbladet. Men hon började att dra sig tillbaka från det här bolaget för några år sedan och har inte haft något officiellt uppdrag inom Kinnevik sedan 2021. Och då benämnas för den som inte har stenkoll på Kinnevik så är det alltså ett investeringsbolag som enligt bolagets egen utsago är Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare. Och vid det här laget har Kinnevik en, ja, men, en hel del bolag i portföljen, däribland H2 Green Steel.
Vad betyder det att hon gör den här comebacken nu då?
Men det har ju rapporterats en hel del om det här i media och vår kollega Martin Hävner skrev nyligen i nyhetsbrevet Ring the Bell att det här är en tydlig signal att hon, som är den röstmässigt största ägaren, inte vill klippa banden till det här investmentbolaget som hennes farfar var med och grundade 1936. Och den här nyheten om hennes återinträde då fanns med i den kallelse som bolaget skickade ut på torsdagen, alltså förra veckan. Men det dröjde till fredagen innan Mediasverige verkligen fick koll på det här, verkade det som. Och aktien nu gick upp ganska rejält på fredagen, nästan 5%. Men det är såklart svårt att avgöra i vilken mån det hade med Kristina Stenbecks comeback att göra. Bör nämnas här också är att det även står klart att hennes bror Hugo Stenbeck lämnar valberedningen.
Just det, det är ju alltid lite svårt att veta vad som påverkar vad. Men vad har det här räckt för reaktioner då?
Ja, men vet du, Sverre Linton som är chefsjurist på Aktiespararna har sagt i en intervju med Svenska Dagbladet att det här är något som många aktieägare har drömt om och att det finns ett oerhört symbolvärde i att Kristina nu är tillbaka. Och tidningen rapporterar också om att Erik Brändström som representant för Spiltan Fonder och som också sitter i valberedningen säger att de ser väldigt positivt på hennes comeback och att hon representerar då, citat, bolagets själ och arv på ett föredömligt sätt. Så det är ju intressant. Men bara tilläggas också här tänker jag att den här familjen Stenbeck inte jättegärna ställer upp i intervjuer, i alla fall inte i svensk media. Så att som journalist så känns de lite otillgänglig.
Mm. Har hon sagt någonting då till någon om det här återinträdet?
Ja, men hon gav en kommentar till Dagens Industri, något som de också skrev om på fredagskvällen. Och där berättade hon att hon och hennes bror, då, som vi nämnde, Hugo Stenbeck, att de har etablerat en modell där de roterar representationen av Stenbeck-familjen i valberedningen mellan dem liksom, efter ett antal år. Och nu är det hennes tur igen. Och hon skrev även att hon ser fram emot att samarbeta med resten av ledamöterna.
Hur kommer det gå för Kinnevik nu då? Är det här början på ett lyft för bolaget?
Ja, alltså, jättetråkigt svar, men som alltid, det återstår att se. Tittar man på aktien så har den utvecklats svagt de senaste åren och tickat ner ganska rejält. Men nu så i fredags tog den ju ett skutt och har inte dippat ner då sedan dess. Och det kanske tyder på att marknaden tror på att Kristina Stenbecks engagemang i bolaget kommer att tillföra något bra. Vad tror du?
Ja, men som sagt, svårt att säga, men det är lite svårt att veta om det var en planerad rotation som de säger eller om det istället är att det har varit en tuffare period och att de vet att sätta in Kristina Stenbeck ändå någonting som många har hoppats på sedan innan och att det ger någon slags signalvärde att familjen tror på det här. Det har inte varit jättemycket som har pekat uppåt och varit positiva nyheter för Kinnevik senaste åren. Det är ju, de har gått bett på lite investeringar och de har fått kritik i media för deras lite röriga förhållande med Harald Mix. Och även nu när de delade ut pengar istället, det brukar man kanske inte alltid få kritik för. Men det här var ju att, tror ni inte på er själva att ni kan hitta rätt vinnare och rätt investeringar längre? Så att, lite frågetecken överallt och då är det väl bra att slänga in en person som man vet att marknaden kommer gilla.
Ja, vi håller såklart koll på utvecklingen, hur det går för dem på Kinnevik. Då så, Emil, vad säger du? Har vi någonting mer att säga eller ska vi runda av för den här veckan?
Ja, men vi kan ju nämna när vi ändå pratar lite om Kristina Stenbeck och att hon har ett nytt engagemang, så ska vi från och med nu på måndagar börja med ett koncept som heter Koll på folk, som handlar om att vi listar de som har bytt jobb, lämnat en post, börjat på en ny i techbranschen som vi bevakar. Får Kristina Stenbeck ett nytt engagemang så kanske man läser om det i en artikel ändå. Men alla lite mindre techbolag så kan det här gå lite under radarn. Så att, lägg som vana att kika in den artikeln på måndagar, tycker jag. För att många som lyssnar på den här podden har säkert massa vänner och bekanta i techbranschen, och då är det väl kul att se vad de har på gång.
Snyggt! Koll på folk alltså, håll koll på det på måndagar på breakit.se. Har du som lyssnar inspel, frågor, funderingar, så får du jättegärna höra av dig till mig på as@breakit.se
och mig på emil@breakit.se.
Tack för idag, och vi hörs nästa vecka.
Tack för idag.
Hej då!